Wow, de är här nu, Stones alltså. För fan vad ballt.
Världens största och under lång tid bästa rockband. Punkt.
När man står och rör sig på det sättet, det är ju jätteprovokativt.
Do they think of you as rebels? It's just they like the way you look and they like the way you sound. That's all there is to it.
Han knockar mig i pannan med sin dödskallring. Pang.
På ett hotell i Paris sitter Aftonbladets musikjournalist Marcus Larsson. Han torkar av sina svettiga handflator på byxorna och kollar igenom frågorna en sista gång.
Jag har en ganska dålig känsla i magen. Det känns inte bra detta.
Det är november 2010 och Marcus Larsson väntar på Keith Richards. Den mytomspunne gitarristen i ett av världens mest stilbildande rockband, The Rolling Stones. Han borde vara exalterad inför intervjun. Men det enda han kan tänka på är hur han ska kunna ta sig oskadd därifrån.
Jag var jävligt nervös för man vet inte hur ska han reagera. För själva poängen med intervjun är ju bara att jag ska avslöja mig som man från Gothenburg. Mannen som han ska knäcka benen på.
3 år har gått sedan Marcus Larsson gav det legendariska rockbandet en dålig recension. Sen dess har Keith Richards i intervju efter intervju berättat hur jävla arg han är på Marcus, eller The Man from Gothenburg som han kallar honom. Så därför sitter Marcus nu här och svettas. Tanken med mötet är att han till sist ska ge sig till känna. Förhoppningen, en oförglömlig story. Dörren slås upp och instövlar Keith Richards med ett glas bourbon i näven och ciggen i den andra.
It's not you, is it?
Yes.
It's you.
Hans ögon blir bara kolsvarta. Det är sån jävla vrede i rummet. Det enda jag sitter och säger på att slå inte sönder min bandspelare, för ingen kommer tro mig om jag inte har det här på band.
Du lyssnar på P3 Musikdokumentär om The Rolling Stones, rockbandet som överlevde. Jag heter Siri Hill. Dartford, England, 1953. Det är en tidig söndagsmorgon och på sömniga Denver Road är det stilla. Men plötsligt bryts tystnaden av det skarpa ljudet från en visselpipa. Utanför ett av de identiska tvåvåningshusen på gatan ligger en fräknig pojke och gör armhävningar. Allt under sin pappas vakande blick. 10-åringen som svettas på marken heter Michael Philip Jagger, men kallas för Mick. Micks pappa är gymnastiklärare och besatt av träning, något han också engagerar sin son i. Men när träningspasset är slut är det bara musik som gäller för Mick. Han rusar in i pojkrummet och rattar in Radio Luxemburg på transistorradion. Framför spegeln testar Mick både sin röst och sina moves. I know I'd go from rags to riches if you would only say you care. Ett stenkast bort i en lägenhet på Chastillion Road sitter en jämnårig pojke och spelar på sin Rosetti-gitarr. Pojken heter Keith Richards.
Granddad
was Gus was his name. Yeah, and he turned me onto it and just, but without pushing.
I Howard Stern's show, många år senare, berättar Keith Richards om hur hans morfar, jazzmusiken, introducerar honom till gitarren.
One day he pulled it off the shelf, put it in my hands and said, if you can learn this little Spanish thing called Malaguena, you'll be able to play guitar. You know? So I went to work.
I den lilla förorten Dartford känner alla varandra. Så också Keith och Mick.
We used to play together because we lived very close by.
I en filmad intervju som publiceras på Rolling Stones YouTube-kanal beskriver en leende Mick Jagger bilden av den lille Keith som trädde fram i minnet.
When he was about 5 years old, he used to dress in a cowboy outfit with holsters and hat. And he had these big ears that stuck out. I kind of lost track of him because we went to different schools.
October 1961. Nästan 10 år har gått sedan Mick och Keith lekte cowboys. Nu står 18-årige Mick och stampar på perrongen på Dartfords tågstation. Han är på väg in till London där han pluggar ekonomi. Men han kan knappt bärga sig till sig kväll då han får lägga de nya skivorna under nålen.
I think I had these records that I just bought from America. When those times they're so expensive, you know, to get these records imported. You couldn't buy them in England.
En bit bort på perrongen lägger Mick märke till en annan kille. Han har nästan lika långt hår som han själv, fast mörkare, och ett gitarrfodral på ryggen. 17-årige Keith är också på väg in till London, till konstskolan Sidcup School of Art. Och trots att det var länge sedan de sågs, känner de igen varann. Det är framförallt skivorna under Micks arm som fångar Keiths uppmärksamhet.
Hey man. Nice to see you, but where'd you get the records?
Keith Richards berättar om mötet i den filmade intervjun på Rolling Stones YouTube-kanal.
I mean, he's got Best of Muddy Waters and Rockin' at the Hops by Chuck Berry under his arm, you know.
Chuck Berry, det är allting där börjar och slutar.
Aftonbladets musikjournalist Marcus Larsson.
Och det som liksom tände gnistan hos Mick Jagger och Keith Richards. Från början bondade de över musik och vilka skivor de hade.
Från den dagen är Mick och Keith oskiljaktiga. Våren har kommit till London och i lägenheten på Edith Grow står fönstren på vidgavel. Keith kastar fram några chokladkakor till Mick som han har snattat i närbutiken på hörnet.
We had a carpet.
The carpet was the most
horrendous carpet.
Brown piece of crap.
Yeah, and smelly.
I en intervju som publiceras på bandets YouTube-kanal berättar Mick Jagger och Keith Richards i mun på varandra om den lilla kvarten som de bor och repar i.
What did we use for a sound system?
Brian's
radiogram, which is like a piece of furniture.
Yeah, it was a hi-fi, yeah. You know, a big piece of furniture.
Radio.
Had a radio and a record player.
And we had all our LPs.
Yeah, and piles of LPs.
And constantly playing them.
Den senaste tiden har Mick och Keith i olika musikaliska konstellationer försökt spela ihop sig. Det senaste och hittills mest lyckade försöket har initierats av en välkammad multiinstrumentalist.
Det är inte Keith och Mick som är grundarna av Rolling Stones utan det är gitarristen Brian Jones. Han är med från början.
Vältalige Brian med det vältvättade håret, Mr. Shampoo som han kallas, spelar både munspel och slide-gitarr och kompletterar de andra i bandet.
Mick Jagger är en osedvanligt arrogant och kaxig ung man som gärna vill slå i blickfånget och sjunga. Keith Richards är en blyg, tillbakadragen musikälskare.
Den nya gruppen består av Brian, Mick, Keith och pianisten Ian Stewart. Ytterligare två killar rekryteras till gruppen.
Trummisen Charlie Watts, han skulle nog hellre spelat i en jazzkvartett. Han var väl inte skitintresserad av rock och R&B i början i alla fall. Och sen har vi den med tiden tuggande häradsbetäckaren och kvinnofavoriten Bill Wyman på bas.
Bandet spelar på lokala barer i London. Covers av bluesens största.
Howlin' Wolf och Muddy Waters och hela Chicago bluesen framförallt. Det var väl den stora inspirationskällan. Och givetvis en hel del massa soul R&B från amerikanska södern.
Men gruppen saknar något. Ett namn. En kväll i maj 1962 sitter Brian i telefon med tidningen Jazz News och gör reklam för ett kommande gig.
Brian's on the phone and we're playing at so and so on Wednesday and they said, yeah, but what are you called?
What are you called? What's your name? So we had to agree.
We had Muddy Waters album on the backside, and the first track was called Rolling Stone Blues. Rolling Stones.
That's it.
I want you back again. I want your love again. This time is different. Darling, you're safe. You gotta tell me you're coming back to me. You gotta tell me you're coming back to me. You gotta tell me you're coming back to me. You gotta tell me you're coming back to me. You.
På anslagstavlan utanför Rhythm and Blues-klubben Crawdaddy Club i Richmond avslöjar en felstavad affisch kvällens akt. British Rhythm and Blues Night with the Rolling Stones. Det är en blöt söndag i februari 1963 och inne i lokalen står sex killar i tidiga 20-årsåldern. Gitarristen Brian Jones kammar nervöst det nytvättade håret ur pannan. Bill Wyman stämmer basen och får ett A från pianisten Ian Stewart. Den prydlige Charlie Watts är den enda som ser hyfsat lugn ut vid trummorna. Men Mick Jagger och Keith Richards utbyter blickar. Vad fan är publiken? Sen Rolling Stones såg dagens ljus för drygt ett år sedan har de harvat runt på små jazzklubbar. Nu har de landat sitt första återkommande uppdrag på klubben där de ska spela varje söndag i ett halvår. Rolling Stones drar igång och Mick Jagger greppar micken.
Mick Jagger som någon slags feminin höna med munnen ut. Alltså det är så kul att det händer saker hela tiden.
Ann-Sofie Hoyles har lyssnat på Rolling Stones så länge hon kan minnas. Och som frontperson i bandet Spiders inspireras hon av Mick Jaggers scenspråk.
Det känns ju så himla androgynt på ett skönt sätt att han latchar ju runt med liksom massa olika stilar. Liksom allt från att han kan peta ut höften, dra ut bröstkorgen, peta fram hakan. Han har jättestor mun och han gör den ännu större med hans läppar och... Ja, som att han putar ut den liksom. Och otroligt kul att titta på honom.
Det är så trångt på scenen att Mick knappt kan röra sig. Men han jobbar hårt med det lilla utrymme han har.
När man står och rör sig på det sättet, det är ju provokativt säkert på den tiden.
Efter konserten på Crawdaddy Club börjar ryktet om Rolling Stones råa sound och Mick Jaggers sexiga magnetism att gå. T Till sist är det så fullt på klubben att folk hänger i takbjälkarna för att få en skymt av bandet. Giggen blir den språngbräda som bandet behöver. Musikjournalisten Marcus Larsson.
Det är där arketypen börjar skapas för hur ett klassiskt rockband ska bete sig, låta och vara. Men hej, det är ju fantastisk musik också.
I maj 1963 signas Rolling Stones av skivbolaget Decca. Och en månad senare släpps deras första singel. En cover på Chuck Berrys låt Come On. Killarna får kontakt med den 19-årige flamboyante managern och producenten Andrew Luke Oldman. Snitsigt klädd i kort kavaj och blanka skor. Andrew har tidigare jobbat med det samtida bandet The Beatles och vet hur man skapar hype.
Man kan inte prata om Rolling Stones utan att prata om Beatles. De lever i början av 60-talet i någon sorts vänskaplig, fientlig symbios. Alltså Beatles marknadsförs just till början som ett popband som du kan presentera för dina föräldrar utan att skämmas. Hur ska man marknadsföra de här kanske inte lika söta pojkarna i Stones? Ja, men då skapar man ju motbilden, det farliga bandet.
Andrew jobbar hårt på att göra The Rolling Stones till Beatles motsatser. Kostymerna ersätts med trendiga polotröjor, manchester och läder. Killarna låter håret växa. Och pianisten Ian Stewart sparkas för att 6 bandmedlemmar, enligt managern, är en för mycket.
The Beatles are loved by pretty well everybody, from the mums down to the teenagers. But it seems to me that you're either loved or hated. Why is this?
Managerns hypande av Stones som gränslösa bad boys går hem. Både hos den unga publiken och i media.
Well, I don't know, first of all, whether it's true or not.
No, it's not really like that at all.
It's just been built up, you know, by the press and everything, really, because it's not that strong, really, at all.
Den filmade intervjun från 1964 publiceras på YouTube-kontot Reeling in the Years 66.
I mean, you don't feel, for example, that when the mums and dads begin to say to their kids, you know, go and see the Rolling Stones, you don't think that that'll be the kiss of death, as it were?
I don't think so. I don't think the parents say go and see anybody, quite that includes the Beatles. They kids just go.
På kort tid har Rolling Stones blivit ett av de mest uppmärksammade banden i Storbritannien. Den självbetitlade debutplattan klättrar på topplistorna och de turnerar i England och USA.
What's your real appeal to the fans, do you think? I mean, do they think of you as rebels or what?
Actually looks.
I think the appeal is mainly the same as any other pop artist. It's just they like the way you look and they like the way you sound. That's all there is to it.
Deras tidiga skivor är jättebra, men de består mest av covers av andra artister som de gör väldigt bra, och de blir ett namn av det, ett ganska stort namn. Men de inser också ganska snart när de ser hur Lennon och McCartney jobbar att de måste börja skriva sina egna låtar.
Uppmuntrade av sin manager börjar Mick och Keith skriva eget material, både till andra artister och till Stones.
Det är där som de på riktigt börjar sakta skapa det som till slut blir The Rolling Stones som vi känner idag.
Utanför Palace Hotel i Stockholm trängs ungdomar för att få en skymt av sina idoler. Rolling Stones har precis släppt sin andra platta, The Rolling Stones No. 2. Och våren 1965 är bandet ute på Europaturné. Det här är deras första Sverigebesök. Lika knökat som ute på Sankt Eriksgatan är det på hotellet där journalister trängs i väntan på presskonferens. Presskonferensen fångas på film och publiceras på YouTube-kontot Chillid.
Stone, ding,
Det var helt annorlunda alltså, va? Totalt annorlunda från den musiken som var då, va?
En av dem som är här är 18-årige Ove Brandis Tingvall. Och att han hamnat här beror på ren jäkla tur. Och kanske också lite skicklighet.
Det är jag som var med en långhårig slyngel som hängde på stan och snodde skivor och så. Men jag jobbade också som moppebud på tidningen Expressen.
På tidningen har Ove gjort sig känd som en typ som vet vad som går hem hos kidsen. Men framförallt som Rolling Stones största fan.
Så var jag plötsligt Stones-experten på Expressen. Det var ju tungt.
Därför sitter han nu här tillsammans med en kollega från tidningen. Plötsligt slås dörrarna upp. Kamerorna börjar smattra. Och där är de.
Så kommer de in och jag tänkte, herregud vad små de är alltså. Små killar, va? Men stöddiga som fan var de.
Mick, Keith, Bill, Brian och Charlie står sig ner, slänger upp benen på bordet och beter sig precis som det rockband de är. Det krävs inte mycket för att journalisterna ska få sitt första sidestopp.
Hällde Coca-Cola på varann och kasta cigaretterna så här. Och I don't answer that question. Det räckte med sådana där löjliga svar, va? Your laws don't apply on me och sånt där då. Jävla larm.
Att Ove befinner sig i samma rum som sina största idoler känns helt overkligt.
Men det var ju själva liksom mötet då, va? Att få se dem. Och kläderna, vilka kläder de hade på sig då, va? Kolla de där brallor han har, alltså de är ju utsvängda, va? Polotröjor, gröna. Mick Jagger hade en brun manchesterjacka.
Frågorna haglar från journalisterna. Ove hinner knappt med. Men till slut får han Mick Jaggers uppmärksamhet. Och då står det plötsligt still.
Och jag frågar honom då om han hade köpt den där manchesterjackan. Han tittar på mig först, in England. Intelligent fråga, va?
Hello. Hello. Bow to the Queen.
Samma kväll står Ove i publiken när Rolling Stones går upp på scenen i Kungliga Tennishallen i Stockholm. Bandet drar igång sin första låt. Covern Everybody Needs Somebody to Love.
Oh yeah. Everybody needs somebody. Everybody loves somebody. Everybody needs somebody. Everybody loves.
Ett helvetes drag. Man hade inte sett det här förut. Ja. Kolla, Jagger han håller på med Maracas här. Kolla. För fan vad ballt.
En yrvaken Keith Richards vaknar upp i lägenheten i Carlton Hill, St. Johnswood, sommaren 1965. Han har inte fått många timmars sömn, det känner han. Hur mycket sprit blev det igår? Bredvid honom i sängen ligger förutom hunden Ratbag, den akustiska gitarren. Den som alltid befinner sig inom armlängds avstånd från gitarristen. Men där ligger också något annat. En kassettbandspelare.
They see that the tape has gone from the beginning to the end. They run it back.
En rufsig Keith berättar i TV-programmet W5 samtidigt som han vevar runt med sin cigarett.
And there is basically for 30 seconds, 50 seconds satisfaction. And then there's me snoring for 40 minutes.
När Mick Jagger lyssnar på inspelningen inser han snabbt att låten med Keiths karaktäristiska inledande riff är en potentiell hit. Det har han med sig när han skriver texten till I Can't Get No Satisfaction. Låten som slår ner som en bomb.
I grund och botten handlar det om att de är fantastiska låtskrivare, Keith Richards och Mick Jagger.
Marcus Larsson igen.
De är ju en väldigt dynamisk duo. Du har en person som nästan är autistiskt intresserad av musik. Och så har du en fantastisk påfågel som kan, så att säga, attrahera både killar och tjejer. Och framförallt kanske tjejer. Och vara frontfigur i bandet och förmedla det. De behövde varann. Och de behövde nog varandra mer än vad de behövde Brian Jones.
I mitten av 60-talet spottar låtskrivarduon som kommer kalla sig The Glimmer Twins ur sig megahits som Get Off My Cloud, Paint It Black och Under My Thumb. Och Rolling Stones gör sig ett namn som ett av decenniets mest stilbildande rockband. Men när duon kliver fram i strålkastarljuset måste någon annan backa.
De är ju starka karaktärer och det finns väl en tanke med det också att det ska nå en så bred målgrupp som möjligt. Nackdelen med det är ju att det blir ju snabbt ganska stora friktioner. Den som får mest illa av det misstänker jag var väl Brian Jones som var grundaren från början. Hans ego blev väl mest sårat när han märkte att låtarna som Mick och Keith skrev tillsammans blev mycket mer framgångsrika och de tog mer plats och de fick mer uppmärksamhet i media och så. Så på det sättet så påverkar ju banddynamiken grundligt.
Musiken är hög, timmen är sen och drinkarna starka. Det är natt som alla andra för killarna i Rolling Stones. Utan att fatta hur det har gått till har de blivit superkändisar. Och som ett brev på posten kommer drogerna. Nästan alla i bandet tar droger. Men Keith och Brian har utvecklat ett missbruk. En ung blondin med intensiv blick lösgör sig ur skuggorna på klubben och går fram och lägger armen om Brian.
Det finns ju ändå ett före och efter Anita Pallenberg som då kom in i gänget liksom och blev ihop med Brian Jones först. Och hon kom ju att förändra dem totalt.
Rolling Stones-fanet Ann-Sofie Hoyles.
Då kom de ju från en värld där de hade varit liksom klädda i kostym och svarta polotröjor väldigt helt och rent. Och hon liksom kommer som någon slags lyxbohemisk exotisk med pälsar och sjalar och mycket så här etniska österländska kläder med kimonos och kaftaner och tuniker och grejer. Jag tycker nog faktiskt de ser coolast ut när hon kommer in i bilden.
Polotröjorna ersätts med plagg som inte sällan kommer direkt från Anita Pallenbergs egen garderob.
Men Anita Pallenberg hade ju större makt än så. Och de har ju varit öppna med det. Keith Richards har ju till och med kallat henne för den sjätte medlemmen. Liksom. Hon är ju med liksom och påverkar dem musikaliskt också. Och hon är även med och körar. Man kan höra hennes röst på flera av låtarna.
Bandets vilja att influeras av sin omgivning blir kanske mest tydlig på plattan Their Satanic Majestic Request från 1967. Rolling Stones första och enda psykedeliska album.
De försökte lite på 66-67 att gå in i den här flower power-eran, den här LSD-trippiga delen av pop- och rockhistorien med massa hippies och sånt som ville förändra världen och göra den bättre. Rolling Stones har ju liksom aldrig varit där. De har enligt mig alltid varit lite mer krassa, lite roligare, lite mer cyniska, lite mer mörka. Det är det som är dragningskraften åt dem. Att de var ju inte bara en del av 60-talets motkultur. De var nästan en motkultur mot motkulturen på något sätt.
Men 60-talets flower power-rörelse har också en mörk baksida.
Missbruk, knark, de omger sig en massa lugubra figurer överallt och sådär. Det enda man kan säga är väl att det levandet kanske ibland med längden börjar hota liksom kreativiteten.
I februari 1967 blir Rolling Stones-medlemmarnas syrafester första sidestoff när Keith och Mick grips i samband med en razzia i Keiths hus i Sussex, misstänkta för droginnehav.
Vilket ju bara gjorde Stones ännu mer populära. Naturligtvis.
Efter ett intensivt kampanjande från både fans, kollegor och medier kan Mick och Keith lämna rättssalen ostraffade.
Det är någonstans här den myten om Stones och det här kraftfältet kring Rolling Stones av sex, droger och rock'n'roll någonstans kulminerar.
–21-årige Ove står i ett stökigt omklädningsrum i Vinterstadion i Örebro. Det är mars 1967 och framför honom på träbänkarna sitter killarna i Rolling Stones. Ove är återigen utskickad av Expressen i egenskap av Stones-expert för att hänga med bandet innan en konsert. Utanför Vinterstadion trängs tjejerna för att få en skymt av sina idoler– men killarna är helt ur form.
You know, the boys, they're kind of thirsty. Do you think you can get something? Maybe, sa jag.
Eftersom det är påsk är butikerna stängda. Så Ove ser ingen annan utväg än att sticka iväg till bandets hotell. Självförtroendet är på topp när han stegar in i foajén, klädd i ormskinnskor. Och ber om att få prata med hovmästaren.
Jag representerar Rolling Stones. Vi skulle höra om vi kunde få lite kröken här. Det här är ju det är allvarliga grejer det här. Men det får inte komma ut någonting att det kommer härifrån. Men jag ska se om jag kan plocka ihop några flaskor då.
Tillbaka i omklädningsrummet langar Ove upp spriten. Med en ser stämningen på topp igen. Och Ove blir rikligt belönad.
I got a present for you. Han hade två kavajer med sig. Take this jacket. I don't need it anymore.
Trots att Rolling Stones bara har spelat ihop i några år är det tydligt för Ove att de sena nätterna med fest och droger har gått hårt åt dem. Särskilt illa ställt verkar det vara med Brian Jones.
Han var inte med på banan, va? Väldigt svullen så här i ansiktet. Och han hade strumpa på ena foten men inte på den andra. Och si och så, va? Inte bra. Och när jag fixade kröken då, det var en flaska Bacardi-rom med där också. Den tog ju han hand om och la i sitt fodral. Gitarren så stängde. Så, that's mine.
Vad Ove inte vet då är att den tidigare så välkammade multiinstrumentalisten bara några veckor tidigare förlorat sin flickvän Anita Pallenberg till bandkamraten Keith.
Brian Jones kunde väl både vara en skitstövel och en ängel sådär, men han är ett sorgligt öde att han tappar sitt band, han förlorar sin flickvän och sen på skivan som heter Beggars Banquet där det Rolling Stones vi känner idag första gången presenterar sig på allvar. Det har ju inte Brian Jones så mycket att göra med, utan där börjar det verkligen bli tydligt att det är Mick Jagger och Keith Richards som tar hand om låtarna, inspelningarna, allting.
Rolling Stones sjunde studioalbum, Beggar's Banquet från 1968, blir ett nytt kapitel för bandet.
Där kom det här Rolling Stones-soundet som är, det är svårt att sätta ord på vad det är. Det är en legering av all bra rotmusik som fanns på den tiden. Med en egen touch av mayhem och en rebellisk ådra. Klassisk rock med andra ord.
Men ju högre upp Rolling Stones klättrar på topplistorna, desto djupare sjunker Brian Jones i drogträsket. Han blir gripen för droginnehav, får reseförbud och dyker inte upp på rep. Våren 1969 sparkas Brian Jones ur bandet och ersätts av gitarristen Mick Taylor.
Brian Jones är en, skulle jag säga, med hans lite så här änglautseende och öde, en av rockens mer tragiska figurer, tycker jag.
Bara 2 månader senare, den 2 juli 1969, är Brian död. Efter en fest i hans hem i Sussex hittas han flytande i sin pool, 27 år gammal.
Now, will you just cool it just for a minute? Because I really would like to say something for Brian.
Mick Jagger, helt klädd i vitt, står framför micken på scenen i Hyde Park i London. I händerna har han en mörkblå bok, samlade poem av Percy Shelley. Konserten filmas och publiceras på YouTube-kanalen The Rare Music Archive Collection.
I just want to say something that was written by Shelley, and I think it goes with what happened to Brian.
2 dagar har gått sedan Brian Jones hittades död. Det här är Rolling Stones. Adjö.
Peace. He is not dead. He does not sleep. He has awakened from the dreams of life. It's we that are lost in stormy visions and keep with phantoms an unprofitable strife. Die, and if thou wouldst be with that which thou dost seek, follow where all is fled.
När applåderna stiger mot skyn släpps tusentals vita fjärilar ut och fyller luften som snö.
Det är ju väldigt tydligt från 1968 och framåt att det är inte alla som överlever och hänger med Stones.
Lördagen den 6 december 1969. Drygt 300 000 personer har samlats på en speedwaybana i Kalifornien, där musikfestivalen The Altamont Speedway Free Festival är i full gång. Rolling Stones, som har fått kritik för sina höga biljettpriser, vill avsluta sin turné med en fet gratiskonsert och är med och arrangerar.
Jag tror Stones än idag ångrar att de gjorde det och hyrde in Hells Angels som livvakter. Hur man nu kan göra det. Men det var ju en sån här kokande gryta av någon sorts konstig motkultur där kriminella och rockstjärnor så att säga blandades.
Tanken var att festivalen skulle följa i Woodstocks linje, Peace, Love and Understanding. Men den ska gå till historien som något helt annat. Under dagen har bråk uppstått mellan Hells Angels-vakterna, publiken och band på scen.
Who's fighting and what for? What do you think? Why are we fighting? Why are we fighting?
När mörkret faller och The Rolling Stones, festivalens sista akt, börjar spela, är stämningen närmast fientlig. Publiken väller in över den låga scenen, samtidigt som Hells Angels vakter aggressivt motar bort dem. I slutet av låten Under My Thumb händer det som inte får hända.
Det var en människa som högg sig ihjäl i publiken.
På en stökig video som fångas i dokumentären Gimme Shelter syns hur en 18-årig svart man i limegrön kostym och med en revolver i handen knivhuggs av en Hells Angels medlem.
We need doctors down here now, please. Can we have a doctor down here now to the front?
What the fuck's going on?
Mannen dör och kritiken låter inte vänta på sig. En process inleds för att utreda vem som bär ansvaret. Festivalarrangören och Hells Angels hamnar under luppen. Likaså Rolling Stones. Varför fortsatte de att spela?
If you move back and sit down, we can continue and we will continue.
Can you roll back on that, David?
Sure.
I dokumentären Gimme Shelter skildras Mick Jaggers reaktion när han och Charlie Watts kollar på det filmade materialet från konserten.
It's so horrible.
Jagger säger senare till dokumentärfilmaren att bandet bedömde att risken fanns att publiken skulle bli ännu mer oregelig om de hade avbrutit konserten. Därför fortsatte de att spela. Mick Taylor sa till pressen i samband med händelsen att han var livrädd. Keith Richards citerades för att det på det stora hela var en bra konsert. Förutom 18-åringen mister ytterligare tre personer livet under festivalen. Två blir påkörda och en drunknar i en bevattningskanal. Men det verkar som att bandet helst undviker att prata om det som hände.
The guys in the group still talk about Altamont ever and what happened there. Is that faded?
The Rolling Stones bassist Bill Wyman intervjuas av programledaren Dick Cavett.
We talk about it, yes, but I don't know. I'd sooner have any like theories to forget about it.
Yeah.
It's just a very unfortunate thing.
1971, två år efter händelsen, frias Hells Angels-medlemmen efter att juryn hävdat självförsvar då den knivhuggne 18-åringen varit beväpnad.
Det där är en händelse som har gått i rockhistorien som slutet på popdrömmarna om fred, förståelse och kärlek. Ja, det är 60-talets slut på något sätt. Och det slutar med ond, bråd, död och Hells Angels som säkerhetsvakter.
Mörkret till trots går bandet på högvarv musikaliskt. Med skivor som Beggar's Banquet, Let It Bleed och Sticky Fingers surfar Rolling Stones fram i en kreativ storhetsperiod. Samtidigt kämpar Keith med sitt eskalerande heroinmissbruk, vilket skapar slitningar i gruppen. 1972 läggs han in på rehab. Samtidigt slår Rolling Stones nästa skiva ner som en bomb.
Och så kommer Exile on Main Street dubbelalbumet 1972. Inte ens Stones själva har kunnat överträffa det efteråt. Där cementeras Rolling Stones som världens största rockband.
Red sock. Oh, red shoes we got. No.
Boom, 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 boom.
I badrummet backstage står Mick Jagger och provar ut kläder inför kvällens gig. Med sin extravaganta androgyna stil har han blivit en stilikon. Året är 1976 och Rolling Stones är ute på turné. Gitarristen Mick Taylor har fått nog och ersatts av Ronnie Wood. Killarna intervjuas i dokumentären Stones on the Road 76.
These shoes are soaking wet.
Surely he gave you the other pair.
Get the jewelry out.
Framför den upplysta spegeln i logen lägger Keith Richards ett lager eyeliner. De ska snart upp på scen och Keith sluddrar redan.
I've never had to worry about my body. I've been used to punishing it and it's been overtaken.
But I'm talking about killing yourself with dope.
With dope? But I wish there was some around, man. You'd have to get high right now.
Det har bara gått några dagar sedan Keith och Anita Pallenberg var med om det värsta en förälder kan vara med om. Deras tredje barn, Tara Jojo, dör i plötslig spädbarnsdöd, bara 10 veckor gammal. Trots att Keith är förkrossad fortsätter han turnén. Mick och Keiths ständiga konflikter är en del av vardagen. Men i takt med att Keith mår allt sämre, pressen ökar och hans missbruk kulminerar, blir bråken ett arbetsmiljöproblem.
Det enorma kändisskapet som framförallt faller på mycket på Mick Jagger är en av förklaringarna till varför det blir så dålig stämning med tiden mellan Keith och Mick. Det är en egogrej. Vems band är det här? Vem är viktigast?
Sprickan mellan vännerna växer och det får konsekvenser.
Så mycket knark som Keith Richards stoppar i sig på 70-talet, det är klart att det inte går spårlöst förbi. Det påverkar alla och det påverkar även Stones. Skivorna efter Exxon Main Street är fortfarande bra, men där börjar man ju märka att det är inte samma förtätade magi i musiken.
Keith Richards says you're hung up on being Mick Jagger and that you've got this Peter Pan complex. I'm not quite sure what he means by that, but what do you think?
I don't really like talking about what Keith's opinions are. I think Keith should keep his opinions to himself and I'll keep mine to myself.
Det har hunnit bli oktober 1988 och Mick Jagger intervjuas i Nya Zeeländsk TV, klädd i bredbrättad hatt och skinnpaj. Han vill snacka om sin soloturné och ser trött ut när han får den där frågan som han har fått så många gånger.
Everyone wants to know that whether the Glimmer Twins of old will get back together again. I mean, do you want to?
Only if it's going to be good. I mean, I'm not interested in just doing it for the money. It's difficult working with people for a long, long time. You want to go on and do something else, you know, if things aren't going well with people. But, you know, if you don't get on, you don't get on.
Why is he saying these things about you?
To get publicity for his album. Simple, really, because he needs me to get publicity for his record.
Mick och Keiths mångåriga vänskap har nått vägs ände.
Ja, de har ju varit i luven på varandra så länge Stones har funnits i princip. De avskyr varandra, men kan inte leva utan varandra. Men separationen mellan dem, att de sitter på varsin kammare och gör egna grejer och kasta skit på varandra, den accelererar väl under 80-talet.
The Glimmer Twins samarbete är på paus. Rolling Stones lika så.
80-talet och Stones, det går inte ihop. Själva stilen på 80-talet med syntar och New Wave och Romance-eran, den klär ju inte Stones.
Istället har Mick och Keith satsat på solokarriärer. men det är dömt att misslyckas.
Publiken är inte alls lika intresserad av att höra solo Mick Jagger, som ändå försöker vara lite så här samtida och fräck. Folk vill ha Stones, de vill ha gruppen. Vänskapen mellan Keith och Mick, jag tror att den har förändrats med åren. De avskydde varann i perioder, de kunde inte vara i samma rum och de höll på med massa barnsligheter. Jag tror att de i grund och botten tycker om varandra väldigt mycket, och de inser nog någonstans hur mycket de behöver varandra, för att de skulle aldrig vara där de är utan varandra.
I slutet av 80-talet får de ett erbjudande som förändrar allt.
1989 så kontaktas de av en kanadensisk entreprenör och affärsman som heter Mike Cole. Härligt skrupellös herre. Och hans idé är ju att det är inte musiken i första hand som folk kommer betala dyra konsertbiljetter för att gå och se. Ni måste tänka staging, ni måste tänka scenshow, och framförallt så måste ni förstå vad ni är. Det vill säga ett varumärke, en röd mun med stora läppar som ni kan trycka på öl, trosor, skateboards, vad fan som helst. För målet är att vi ska bygga ett spektakel. De ska få se en scenshow som de inte har sett ett rockband göra. Och det är precis det Rolling Stones gör med Steel Wheels-turnén.
Tokyo Dome, Japan, 1990. En strålkastare följer Mick Jagger när han struttar över det röda scengolvet till Honky Tonk Women. Keith Richards lyfter den gräddvita elgitarren högt upp i luften, samtidigt som en enorm uppblåsbar kvinnodocka träder fram i kulisserna. Den filmade konserten publiceras på YouTube-kontot El Negro Villa. Keith och Mick har bestämt sig för att lägga bråken bakom sig. Och plattan Steel Wheels har blivit Rolling Stones biljett tillbaka in i rampljuset.
I slutändan är det pengarna som pratar för det här bandet. Det har de alltid varit öppna med. Mick Jagger och Keith Richards var inte svåra att övertala när de såg checken som Michael Cole presenterade för dem. Det var bara att köra. Det är klart vi ska göra det här.
Nu är bandet ute på världsturné.
Och det är ju en klassisk rockshow som man inte har sett maken till tidigare. Framförallt har man inte sett maken till så höga biljettpriser. Så man kan säga att Rolling Stones startade det live under, eller den live-scen vi ser idag. Stora stadium, arena, rockkonserter.
Men det finns de som inte är nöjda med bandets utveckling.
Bill Wyman, basisten, han tycker inte det här är lika kul. Så han lämnar ju Stones efter den här turnén. Vilket Mick och Keith blir helt chockade över. Man lämnar ju inte Stones. Stones är ju en institution.
Vad har folk för glädje av det här egentligen?
Rolling Stones-fanet Ove Tingvall.
Du står längst bak, va? Det är 80 000 människor. Vad ligger glädjen där? De ser inte glada ut heller, de som är på de konserterna, va?
Rolling Stones hittar en ersättare till Bill Wyman, Daryl Jones, och den turnerande rockcirkusen rullar vidare under 2000-talet. På arenor världen över fascineras publiken av den påkostade rocksmockan som träffar dem med full kraft.
Mick Jagger är besatt att hålla sig i form. Den fåfängan han har leker man inte med, den är väl störst i världen. Men det är också som krävs för att det är Mick Jagger som har varit motorn i gruppen i de senaste årtiondena i liveshowen, på grund av att han har sån sanslös, nästan overklig energi.
Rolling Stones gör sig kända som ett av de främsta livebanden under 00-talet. Samtidigt är recensionerna inte odelat positiva.
Det är ju fascinerande också, Stones tjänar ju mycket, mycket, mycket mer pengar när de blev musikaliskt ointressanta. Det är ingen, inte ens den mest inbitna Stones-fanatiker kan säga att de har gjort något särskilt musikaliskt intressant efter 1981.
Keith Richards tar en klunk av sin bourbon medan Marcus Larsson nervöst prasslar med sina papper i stolen mitt emot. Det är nu, i november 2010, i det här hotellrummet i Paris, som Marcus en gång för alla ska ge sig till känna för artisten som han har haft en konflikt med de senaste 3 åren.
Jag var jävligt nervös, för man vet inte hur ska han reagera. För själva poängen med intervjun är ju bara att jag ska avslöja mig som man från Gothenburg, mannen som han ska knäcka benen på.
Allt startade med att Marcus Larsson skrev ner Rolling Stones konsert på Ullevi i Göteborg sommaren 2007.
Den är helt okej, men den är lite skraltigare än vad jag trodde den skulle vara. Och jag skriver det, jag ger dem 2 av 5 i betyg. Man lämnar sin recension, man går hem, man tänker inte mer på den saken. Men sen så, om det är några dagar senare, då publicerar Dagens Nyheter av alla tidningar ett öppet brev från Keith Richards till de svenska recensenterna. Där han ber oss att be om ursäkt för våra åsikter, att vi ljuger, att vi inte alls var dåliga och att vi skulle ta tillbaka våra recensioner. Det är ju overkligt. Jag läser igenom det och tänker, vad är det här? Och det är ju guld för oss i pressen. Det är ju bara att sätta sig ner och skriva ett öppet brev tillbaka. Där man lite välformulerar att be honom dra åt helvete.
Sen dess har ett intensivt ordkrig pågått i internationell media.
Och sen blir det bara en evig följetong av att Keith Richards gör intervjuer i internationell press där han får frågor om den här konserten, om de var så dåliga eller inte. Och han menar ju på att The Man from Gothenburg, det vill säga jag, han ska skicka folk han känner och jävla motorcykelgäng och knäcka mina ben och sånt där.
Den var inte bra alltså. Fy fan vad dåligt det var. Du hörde ju inte vad de spelade, va? Det var skit, sa jag, va?
Fanet Ove Tingvall ser också Rolling Stones-konserten på Ullevi 2007. Men man snackar inte ner Rolling Stones ostraffat.
Jag blev uppringd av någon som presenterade som The Keith Richards Mafia. Då. Och de beskrev då hur jag bodde. Vi ska ta dig, din jävel, då, va? You don't say that about the master. Ja, det var känsligt det där.
När Keith Richards och Marcus Larsson möts i Paris 3 år efter konserten är gitarristen på strålande humör. Han tror att han ska få prata om sin nya biografi, Life.
A couple of years ago you did a concert in Sweden and you got a bad review from a Swedish music critic.
Oh, I don't know if you're Swedish. The guy in Gothenburg.
Yeah.
Well, he's got a vicious pen, and he just doesn't like me. So what? There's going to be a couple, but I'd love to meet him one day in a dark room.
Jag läste på innan att han brukar ha en kniv på sig, men den har han inte med sig. Och då kan jag börja så här mata dem med frågan. För han är inte dum i huvudet. Han inser till slut så här bara, men det är du.
It's not you, is it?
Yes.
It's you.
Yeah, it's me.
So you're the one that hates me?
No, I'm not hating you.
Hans ögon blir bara kolsvarta. Och det är sån jävla vred i rummet. Han ställer sig upp och så ska vi börja slåss typ. Och jag vet inte vad jag ska göra. Det enda jag sitter och säger på att slå inte sönder min bandspelare, för ingen kommer tro mig.
So it's you?
Yeah.
Let's turn the lights out.
No.
You've written some crap, maybe.
No. It was just that review. And I'm sorry about it.
You are?
Yeah.
I'm sorry.
Yeah, well, I'm sorry. It's not personal.
You're going to have a field day with this. Let's say goodbye right now. Right?
I'm not going to have a field day.
You're going to be lucky that you got out alive.
Keith avbryter intervjun. Och när han går skickar han en tydlig signal.
Han knockar mig i pannan med sin dödskallring. Inte hårt, han bara markerar. Pang. Gå och gör ett spektakel av det här. Han fattar ju precis vad som ska hända.
Att Keith Richards har kommit ihop sig med en svensk journalist blir en världsnyhet.
Stones fans kommer fram på gatan och spottar mig i ansiktet efteråt. Bara så här, men telefonsamtal och sånt där, det blev ett jävla rabal. Man får inte plocka ner Stones. Man får inte liksom påstå att de är något annat än briljanta. Summa summarum är, de som tror att Keith Richards, som kanske Mick Jagger, de här är någon sån här osårbara, omänskliga superstjärnor, det stämmer ju inte. I grund och botten så är de extremt ängsliga för hur de uppfattas.
Hackney Empire Theatre i London är fullsatt när talkshow-värden Jimmy Fallon sände live den här septemberkvällen år 2023. På väggen bakom honom tonar en välbekant logga upp sig. Röda glänsande läppar och den utsträckta tungan.
They are my absolute favorites and they're here with us today. Please welcome Mick Jagger, Keith Richards and Ronnie Wood, the Rolling Stones.
Drygt sex decennier har gått sedan skivdebuten 1964. 18 år sedan deras senaste platta med egenskrivet material, A Bigger Bang. Nu är Stones skivaktuella igen med Hackney Diamonds.
What is Hackney Diamonds?
It's like, oh, yeah. It's like when you get your windscreen broken on Saturday night in Hackney. All around. And all the bits go on the street.
Yeah, a shattered windscreen.
Mick, Keith och Ronnie är alla i 80-årsåldern. Och på scenen blir det smärtsamt tydligt att vänner saknas. 4 år har gått sedan Charlie Watts dog.
It must feel different not having Charlie Watts in the studio with you. What was that like?
It's ever since Charlie's gone, it's different, of course. Yeah. You know, I mean, he's number 4. He's missing, he's up there.
Did you get to do any tracks with him on the album?
We used 2 of the tracks that we recorded with Charlie before.
And
Bill came in and did 1 track, so we had the original Rolling Stones Rhythm Sections is on 1 track.
Stilbildande Rolling Stones har skrivit in sig i rockhistorien som the greatest rock and roll band in the world. 2026 släpper de ännu en ny platta. Och de fortsätter att göra skäl för sitt namn.
De överlever ju på grund av att de är mer slipade affärsmän. Och de vårdar sitt varumärke bättre genom att fortsätta vara bra. Och de överlever genom att de har en så fantastisk lågkatalog som de har.
Musikjournalisten Marcus Larsson.
Alla band med fler än 4 medlemmar som spelar rock har sneglat och inspirerats av Rolling Stones. De är en av de där hörnpelarna som allt annat vilar på.
De skapade ju det som vi alla andra inspirerade av, liksom.
Musiken och Rolling Stones-fanet Ann-Sofie Hoyles.
Vi som spelar musik, det är ju inget man kan välja bort. Det är ju någonting som blir som att andas. Så det är ju jätteinspirerande att se äldre musiker som fortsätter. Då ja. Finns det ju hopp om att man kan göra det själv.
Det är 60-tal, England, Tyskland, Exile, Baba. Och så dubbletter hela tiden då, va? Återutgivningar, de tjänar enorma pengar på återutgivningar alltså, va?
Ove Tingvall sveper med handen över raden av LP-skivor i bokhyllorna. I lägenheten på Hisingen i Göteborg är det tydligt att han än idag är Sveriges största Rolling Stones-fan.
Vad skulle man ha gjort utan dem? Vet ej.
I garderoben hänger fortfarande kavajen. Den där som man fick på 60-talet som tack för spriten.
En grön kavaj, tydligen inköpt på King's Road i London 66-67 någon gång. Den här fick jag av Jagger.
Sen den där våren 1965 då Ove Tingvall golvades av sina idoler på scen för första gången. Har bandet bytt skepnad, blivit något annat, på gott och ont.
Det är inga rebeller de spelar för. 50-60-åringar i t-shirts, fetlagda, som det står The Rolling Stones på. Det är klart att de ska gå och lyssna på Stones, självklart då, va? Men de kommer aldrig få höra det här gamla som var när de var som bäst.
Du har lyssnat på P3 musikdokumentär om The Rolling Stones av och med mig, Siri Hill. Programmet gjordes hösten 2025 och producent var Alexandra Sannemalm. Exekutiv producent var Lars Truedsson. Slutmix, Fredrik Nilsson. Vill du veta mer om ljudklipp och låtar i dokumentären så finns det på Sveriges Radios hemsida. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul and faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands and sealed his fate. Pleased to meet you, hope you guessed my name. But what's puzzling you is the nature of my game. En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.